Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ju ett nyhetsbrev och där väljer jag ut de avsnitt som jag tycker har stor betydelse och jag tänker att det är viktigt att sprida ännu mer vad som sägs där. Och är du intresserad av att få mina gästers bästa tips så gå in på carolinenorbeli.com. Ja, jag är nog lite splittrad. Jag ska åka bort om några dagar till San Sebastian och bara vara där med min man. Och det är mycket som för sig går i mitt huvud nu, som att min mamma ska hit och mamma är rädd för sjukdomar. Och min son, han ska ju då för första gången på ett år få något slags hosta. Så jag är liksom, försöker få honom att inte hosta. Och samtidigt som jag ska se till då att det ska finnas mat här och fixa och dona. Min mamma är 82 år gammal och hon har ganska nyligen haft en stroke också, så att jag vill underlätta för henne. Så det blir mycket i mitt huvud och jag har faktiskt också mycket tankar kring podden just nu. Jag har fått in så mycket intressanta gäster framöver. Både kända och okända. Men jag vågar inte säga vilka. Jag skulle gärna vilja det, men det går inte, för då brukar de, det är som att man jinxar det, som de säger. Ja, men jag funderar mycket över podden och hur jag kan göra det bättre. Jag har ju hela tiden bara jobbat utifrån mitt hjärta väldigt mycket och inte så mycket strategi eller tankar bakom den här podden. Och så ska det väl vara. Men jag kan slå så där när jag lyssnar till andra poddar. Bara, men gud vad roligt. Nej, så där roligt låter det ju inte i min podd. I den här podden så är det ju bara allvar. Det är ju mycket allvar. Antingen är det ju någon som har varit mattat ut sig. Eller så får jag reda på kunskap från någon psykolog eller från någon hjärnforskare. Eller, ja, så det är ju inte så mycket utrymme för humor. Men ja, jag har funderat över så här, men gud, är det för och just också för att jag driver podden själv. Blir det för tråkigt? Att jag liksom inte har något bollplank. Jag hade ju det i Pär. Och det var ju så otroligt roligt att ha någon att träffa så där och någon att liksom bolla olika tankar och så med. Men jag fortsätter nog så här och jag ska försöka leverera lite mera energi om det ni, som jag nu, som jag har inte fått någon kritik över det, men jag tänker det i alla fall. Jag pratar ju så mycket om så mycket allvarliga saker och det kanske blir tungt. Jag vet inte. Det är synd att det här är en sån att jag inte kan få höra vad du tycker och vad du tänker. Att det är en sån envägs kommunikation. Jag hade älskat att få höra era tankar. Eller hade jag det? Ja, jag vet inte. Men ni får gärna skriva till mig på Caroline Norbeli Coaching på Instagram. Vad ni tycker om podden. Vad ni tycker om mina försnack. Och ska jag vara roligare? Eller vad ska jag in helt enkelt för att ni ska gilla podden ännu mer? Och också tips om gäster. Nu har jag i och för sig otroligt många på gång här. Men alltid intressanta personer. Huvudtaget, bara kom gärna med det. Det går också bra att mejla mig på carolinetprestationspodden.se. Jag läste på text-tv att den sorgliga nyheten att antalet sjukskrivna för stress har ökat jättemycket. Och det är ju inte konstigt. Men Det är så att mellan juni 2019 och juni 2023 så ökade antalet sjukskrivna med 49%. Alltså det är en helt otrolig ökning. Alltså juni 2023 så var det 42 000 personer sjukskrivna. Och det är då i juni 2019 28 200. Och det är en otroligt tråkig att det går åt det hållet. Vi blir mer och mer medvetna, vill jag tro. Men kraven och samhället blir ännu mer svåra att, att hantera helt enkelt. Och jag känner ju då, om jag någonsin tvivlar på att den här podden faktiskt behövs, så behövs den. Och det är lite synd, för den skulle kunna nå ut ännu mer till ännu fler. Så är det så att ni känner för att sprida den här podden till de som ni känner som har mycket stress eller är utmattade eller bara vill jobba mer på sig själv, så tycker jag att ni ska göra det. Jag tänker att det är så många av er som skriver till mig att podden har hjälpt i just denna utmattningsfasen och att podden hjälper, ja, när det gäller att jobba med den här höga stressen och så. Så sprid nu podden. Den behövs mer än någonsin. Och om ni nu känner att stressen är hög och jag vet inte var du befinner dig, om ni varit en utmattning förut eller om ni har bara hög stress helt enkelt, så kanske förstå att det är inte så konstigt att vi känner det just nu. Och jag tänker nu på det som händer i vår värld. Och kanske framförallt, för vi blir väl påverkade av det som är oss, ligger nära till hands, just det som händer med alla skjutningar i Sverige. Jag tänker, är man högkänslig så är det otroligt jobbigt. Många som har mattat ut sig är högkänsliga. Och av en utmattning blir man också känsligare. Och att ta in allt det här och ta in det som pågår i Sverige just nu är otroligt svårt. Och jag vill bara säga det så att ni ska förstå att vi behöver rikta, alltså, fokuset, inte klart att vi ska vara medvetna med det som händer, men att vi behöver sjunka in i det som är kul också och det som ger oss trygghet. Och det, alltså, och det tror jag mycket är att gå in för det man verkligen älskar att göra, att verkligen ge dig den tiden och också vara med dem som får dig att känna dig trygg. Med de vännerna som får dig att känna dig trygg. Alltså söka upp det som får dig att känna dig grundad. Får dig att liksom, för att oron ska minska. Och jag tycker själv att det är läskigt och att det är superlätt att bli rädd och oroa sig. Och det är inget konstigt att ha massa känslor kring det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att på något sätt jobba med sig själv så att man skapar en trygghet inom sig i en otrygg värld. Och det kan man ju göra tillsammans med en terapeut eller en coach eller vem som helst. Eller inte vem som helst, men någon som kan hjälpa en att få känna den här tryggheten. Och samtidigt också tror jag det är bra att ha mer av de här, så här, må bra ritualer. Och liksom absolut ha daglig träning. Vi behöver göra allt för att inte dras med i rädslan. Och Och som många av mina klienter säger, så det är de här basala behoven. Man glömmer bort det. Alltså oro skapas i en trött, hungrig, liksom ostimulerad en person. Du har inte varit ute. Man behöver de här basala behoven för att må bra. Och i den här tiden så är det vår uppgift nu att försöka må så bra som möjligt, så vi kan ge vidare till varandra, och för att världen behöver att det finns några grundade personer. Och för att inte liksom haka fast vid den här rädslan att det har skjutits någon närheten av en själv igen, och utan försöka komma tillbaka till sin grund. Alltså, eller snarare bara, här är, se rädslan, att vi har den. Men att försöka bara ge dig själv så mycket som möjligt just nu. Vara verkligen snäll mot dig själv och inte ha för mycket på agendan. Kanske behöver du mera, kanske behöver du arbeta mindre nu om det går. Sätta gränser på jobbet och säga att det här orkar du inte. Det är för mycket, för att du behöver mer pauser för ditt liksom nervsystem. Jag förstår att det inte alltid det här funkar i praktiken. Men man kan göra vad man kan. Då kanske det är att ha mera aktiva pauser på jobbet. För att inte bara köra slut på dig själv. Så att, för som sagt då, en kropp som är slut skapas ju ännu mer oro och rädsla.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och jag har platser kvar i min coaching, i alla fall en plats kvar i min coaching. Och det är för dig som vill börja jobba med dig själv, bli mer medveten, minska stress, minska prestationskrav. Och om det är så att du är intresserad av att boka mig som coach, eller så får du träffa mig 30 minuter och det är helt kostnadsfritt. För att du kan avgöra om jag är rätt coach för dig. Så det du gör är att du går in på carolinorbeli.com och signar upp. Ja, i maj går ju resan till Deja med Alltså retreat, där vi vandrar, yogar, mediterar, äter god mat, bor i ett fantastiskt hus med pool uppe i bergen, skymtar havet. Vi har det underbart tillsammans och jag har som sagt fått jättemånga som är intresserade. Det är klart, det är långt kvar än, men är du också intresserad av att åka med så gå in på carolinorbeli.com. I det här avsnittet så träffade jag Björn Hedensjö som är psykolog, författare och utgör ena halvan av programledarduon till podden Dumma människor. Och jag hade jättemånga frågor till honom för han har skrivit böcker inom ämnen som intresserar mig väldigt mycket som ja, stress, sömn men också... den handlar om boken heter Omtyckta människor och där han ger läsarna nycklar till att hur blir man omtyckt och det är ju superintressant så jag försökte ställa så många frågor som möjligt gällande det här och jag hoppas att du tyckte det var lika intressant som jag så lyssna till Björn Hedensjö. Hej och välkommen till Prestationspodden, Björn.
Tack så mycket, kul att få vara med.
Jätteroligt. Och för de som inte vet vem du är, berätta, vad jobbar du med?
Ja, jag är ju legitimerad psykolog så att jag har en mottagning i Stockholm. Men där jobbar jag bara en dag i veckan. Så att en dag i veckan har jag klienter då. Som kommer till mig med alla möjliga typer av problem. Ibland är det diagnoser, ibland inte. Allt möjligt. Och sen så gör jag en podcast också som heter Dumma människor. En populär psykologisk podcast tillsammans med Lina Thomsgård. Så det lägger jag en del tid på. Och sen så är det också ganska mycket live-grejer nu. Live-poddar och föreläsningar och sånt där som jag gör alltid tillsammans med Lina eller på egen hand. Och sen så skriver jag böcker också. Har skrivit en om
just det.
Stresshantering, en om sömn en om ledarskapspsykologi. Och nu har jag skrivit Omtyckta människor, min senaste bok.
Ja. Och alla de ska vi prata om här passar ju väldigt bra in i podden, i den här podden. Vad tror du det som gjorde er, alltså er podd är ju otroligt populär och en jättehärlig och jag har lyssnat till er. Även om jag lyssnar hela tiden in mig på nya intervjuer så jag följer sällan poddar. Ja. Alltså är så för att jag lyssnar på nästa intervju jag ska ha, ungefär så. Ja. Men den är jättehärlig. Vad tror du har gjort den att... eller framförallt, hur kom det sig att ni startade den?
Idén var faktiskt Linas. Så det var Lina, min poddpartner, som hörde av sig en dag. Jag tror att hon kände att det saknades någon podd som handlar om allt knasigt vi människor håller på med. Den heter ju Dumma människor. Då, så att varje avsnitt handlar på något sätt om lite tokiga beteenden vi ägnar oss åt och vilka konsekvenser de kan få. Men inom den ramen så kan man göra avsnitt om nästan allt vi har gjort om. Det är relationer och det kan vara stress eller psykisk ohälsa eller alla möjliga psykologiska fenomen egentligen. Och sen så formatet är lättsamt, ganska mycket humor, mycket kopplingar till vardagen och så. Det är väl det som jag tror jag har gjort den så himla ändå, att det är så många som lyssnar på den för att det är lätt att relatera och ganska underhållande tror jag.
Ja, verkligen. Och det är kul med din, alltså att du har en bakgrund inom psykologi och så väger ni upp varandra på ett jättehärligt sätt. Du har ju också skrivit en bok om sömn, En perfekt natt. Ja. Och Det är jag väldigt intresserad av, för att jag kan själv gå in och ut in i lite sämre sömn till bättre sömn, lite avan. Och det är ju många som gör, och säkert väldigt många som lyssnar till podden. Och ja, berätta om boken. Hur kom det sig att du skrev den?
Lite som det är med alla mina böcker, att det är så här någonting jag själv är extremt nyfiken på. Och då så tänker jag så här, nu ska jag verkligen lära mig allt om det här. Eller då blir jag motiverad att göra research och så där. Så att det var på den vägen. Och det som gjorde att jag var så intresserad av sömn då, det var faktiskt 10 år sedan, jag skrev en 10-årsjubileum nu. Det som gjorde att jag var så intresserad då var att jag hade 2 små barn. Jag har dem fortfarande, fast de är inte så små längre. men då var de småttingar, och sömn som var något som jag inte hade tänkt på så mycket fram tills dess. Det var bara någonting som jag ägnade en tredjedel av mitt liv åt, men som på något vis, det gjorde liksom inget väsen av sig. Det funkade, det rullade på, men sen så fick man de här barnen och fick inte längre den här sömnen. Och då märkte jag hur enormt påverkad jag blev av det. Och då vill jag förstå varför. Varför sover vi och hur kan man göra det bättre? Så att då började jag rota i de frågorna. Läsa jättemycket forskning och sånt där. Och sen så blev det en bok av det.
Vad kan vi göra om vi har dålig sömn?
Ja, nu jobbar jag med det en del i min kliniska vardag och sådär. Och det man får börja med att göra då är att kartlägga. För att det kan vara lite olika lösningar beroende på hur problemet ser ut. Jag brukar alltid kolla till exempel när är det man har sömnproblem. Är det när man är på väg och ska somna? Är det att man vaknar mycket mitt i natten? Eller är det att man vaknar väldigt tidigt? Och så, och det kan egentligen ha alla möjliga, det kan finnas alla möjliga orsaker till det, men inte sällan så är det kopplat till stress faktiskt. Det är så intressant det där, att jag får ibland fråga själv, liksom, du som har skrivit en bok om sömn, hur sover du? Och jag sover nästan alltid bra, men när jag inte gör det så vet jag varför. Och nu har jag faktiskt en sån period, och det är för att jag har så himla mycket jobb just nu med det, boklansering, och jag och Lina har väldigt mycket grejer för oss och sådär, och då är jag så himla aktiverad hela tiden. Det är som att det här stresssystemet är igång, och då blir det till exempel som i morse.
Precis, det är där.
Ja, jag vaknade jättetidigt fast jag egentligen hade inte behövde, så att säga. För att man är så himla aktiverad då. Kroppen är, och hjärnan är i någon typ av beredskap och så. Så att då är det lite stressrelaterade sömnproblem. Och det är sånt som jag också stöter på i kliniken, att det väldigt ofta hänger ihop med det.
Och vad kan man göra åt den här beredskapen? För att vi har ju mycket saker i våra liv. Så är det ju, för många av oss har barn, karriärer och allt som händer bara runt omkring i världen kan påverka. Hur ska vi släppa den här spänningen som är, eller den här beredskapen? Det var ju väldigt...
Ja, exakt. Och då brukar det också vara lite olika lösningar för olika personer. Alltså ibland kan det handla om strukturerad problemlösning. Hur kan jag fixa till min vardag så att den blir mindre överlastad, alltså att man bara kikar på vad kan jag ta bort och sådär. För vissa handlar det om att man har gjort sig av med allt återhämtande och energigivande i vardagen. Det är så intressant, jag berättade precis att jag har en sån månad nu som är extremt jobbintensiv, och det är bara så intressant att se att även jag gör det här då, att jag tar bort allt som är kul, allt energigivande, det blir det första som åker bort. Jag ställer in träffar med mina kompisar, och jag går inte till gymmet lika ofta som jag brukar. Det där är så himla lurigt. Det är liksom stressens onda logik, att man plockar bort återhämtningen först av allt. Men det är klart, ibland har man ju perioder där när man verkligen inte... Det måste vara så. Men problemet blir ju när man får en sån livsstil att man plockar bort allt som är energigivande och sådär. Så att det är sånt som jag stöter på också ganska ofta då, att man har lagt av med alla allt återhämtande. Sen kan det vara också handla om att man behöver jobba med avslappning på olika sätt. Det Precis. Tycker jag att jag ser ganska ofta, att folk som har sömnproblem, en stressig tillvaro, att de kör på ända in i kaklet fram till läggning. Alltså man kanske jobbar sent och man tar ingen tid för återhämtning på kvällen och så. Eller nedvarvning, utan man bara kör på hela vägen fram så där, och hjälper inte det där kroppens lugn- och ro-system så att säga.
Nej, precis. Men det svåra är ju det där, för att vissa kanske inte jobbar liksom aktivt, men att hjärnan är aktiverad. Ja. Alltså, ja, att den går, den tänker, den oroar sig, den har katastroftankar. Mm. Eller ja, det är ofta den som inte slutar jobba. Arbetstiden kanske inte... Att man jobbar över tid hemma, om man säger så, när man står... har du något knep för hur man stänger ner den hjärnan, aktiviteten?
Ja,
liksom?
Just det. Ja, exakt. Det är svårt. Ofta tycker jag att det handlar mer om att jobba med sina förhållningssätt till saker och ting än att försöka stänga ner hjärnan. För att den gör ju lite som den vill. Alltså vi har inte så himla mycket styr över tankar och känslor, men det är på något sätt att om vi... Jag brukar säga att det du ger uppmärksamhet blir ditt universum. Att om man går upp väldigt mycket i de här tankarna och så, det är då de brukar ta över och påverka en väldigt mycket. Så att det handlar mycket om att träna på lite nya förhållningssätt till den här aktiva hjärnan och orostankar eller liksom prestationstankar eller vad det nu kan handla om. Att man kan låta de tankarna vara lite grann. Och det kan ju vara en ganska lång process som man jobbar med i kliniken då, att man får bara hitta ett nytt förhållningssätt till sina tankar. Kognitiv defusion brukar man prata om, att man ska liksom frikoppla från tankarna så att de inte blir så himla, så att de inte tar över så mycket. Har lite olika övningar för det. En som jag gillar är den här enkel övning som går ut på att man, om det poppar upp en tanke, till exempel någon självkritisk tanke. Björn, du är en sån bluff som går runt och låtsas att du tror kan massa saker. Så att jag får en sån självkritisk tanke. Mm. Då kan man ha en liten post-it-lapp där man liksom påminner själv om att säga... Att då upprepar man den här tanken. Jag har en tanke om att... Jag är en bluff som går runt och lurar folk att jag kan saker. Och sen så tar man det där ett steg till. Jag noterar att jag har en tanke om att jag är en bluff som går runt och lurar folk. Så det är bara ett sätt att liksom påminna sig själv eller öva på att öka avståndet till tankarna så att de inte tar över så mycket. Det är ett sånt exempel på en sån övning som man kan göra för att få lite nytt förhållningssätt i sina tankar och känslor. Ja.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Förresten, hur kom det sig att du blev psykolog?
Det var faktiskt det är min andra karriär. Jag var journalist och mediechef tidigare. Hade mitt sista jobb på DN, Dagens Nyheter.
Just det.
Och det var jättekul och så på massa sätt. Men sen så var jag pappaledig och fick lite sådär, någon liten livskris eller jag började fundera på vad man skulle göra med resten av yrkeslivet och så. Jag är en väldigt förändringsbenägen person. Jag tycker att det är kul när det händer nya saker, gärna lite nya drastiska saker. Och jag ville helt enkelt, jag var nyfiken på det här med psykologyrket. Jag har alltid varit lite intresserad av det och sugen på det. Och faktum är att jag valde mellan journalisthögskolan eller psykologprogrammet för länge sedan när jag började plugga. Så att då kände jag, nu har jag varit journalist i massa år och det har varit kul. Nu är det dags för ett nytt kapitel. Och det kan säkert bli så att jag hittar på någon ny karriär. Jag kanske blir arborist eller någonting om 10 år. Vi får se.
Vad härligt. Vilken härlig känsla. Mm. Så vill jag också tänka. Det är bra.
Ja.
Det lyfter också den här pressen, eller vad man ska säga. Att man kan göra någonting helt annat sen.
Ja.
Det här är inte så allvarligt nu.
Men man kan ha många liv i livet.
Precis, men var du den här personen som folk vände sig till innan? Eller vad fick, alltså, som folk öppnade sig upp?
Ja, lite. Jag tror att det är väl en ganska vanlig erfarenhet tror jag, bland mina kollegor också. Att man har bra erfarenheter av det på något sätt. Att man dels är intresserad av andra, men också att andra har kanske lätt att öppna upp och sådär. Och att man kanske har fått så feedback att... du borde bli psykolog och så att man kanske har hört det på festen och sådär.
Har du många män som kommer till dig?
Det är väl något fler kvinnor, kanske 60-40 eller något sånt där skulle jag säga. Ah. Men jag tror att det är ganska representativt för hur det ser ut.
Att
kvinnor är lite bättre på att söka hjälp och så.
Precis. Om vi går tillbaka till det här med sömnen.
Yeah.
Om man vaknar. Jag vet att det är många som vaknar vid 4.
Mm.
Alldeles för tidigt. Hur gör man? Ofta så innebär ju det en stress att vakna vid 4. Alltså man känner bara så här, nej men gud, det här kommer inte jag orka.
Mm.
Har du några knep om vad man ska göra då?
Ja, precis. Och det finns ju också många som vaknar lite tidigare också. Den här vargtimmen-grejen.
Ja.
2 kanske och så. 2, 3 och 4. Då börjar det närma sig morgon. Så att det är lite bökigt på det sättet. Då kan man hamna i det dilemmat. Ska gå upp nu eller? Fortfarande natt, men liksom närmar sig morgon. Precis. En sak jag skulle vilja säga med det är att normalisera det där uppvaknandet. Att många tänker att det är något fel på mig eftersom jag vaknar. Varför kan jag inte sova en hel natt och sådär? Men det är rätt naturligt, rent biologiskt, att vakna till någon gång där 2, 3, 4. För att det är... så sov vi förr i tiden. Innan... elektriskt ljus och innan industrialiseringen och så man pratar man om en första och en andra sömn, då var det helt normalt att man var uppe en sväng mitt på natten och ägnade sig åt någon lugn aktivitet, typ handarbete eller bön eller sex eller så, var grejer som folk ägnade sig åt i det här lilla vakenpasset mitt i natten. Så att vi är på ett sätt biologiskt riggade för att vakna mitt i natten. Så det är egentligen vår 7-8 timmars natt sammanhållande, den är egentligen kulturell, så att säga, att det är någonting vi har lagt oss till med sen. Så att normalisera är det första jag vill göra. Det kanske kan ta bort lite av den här stressen att det är något fel på en sådär. Men ja, det finns lite olika knep. Ett knep som är ganska enkelt och som funkar förvånansvärt bra för många, det är att om man börjar grubbla mycket när man vaknar till, där, om man ligger och börjar lösa problem eller hjärnan drar igång så här som vi pratade om tidigare, att faktiskt ha ett fysiskt anteckningsblock där man bara skriver ner det här problemet, liksom flyttar det från huvudet till anteckningsblocket. En del känner att man då kan släppa det man tänker på och faktiskt kan somna om. Och så kan man kika på den här listan dagen efter och se om det är det här någonting att ta tag i, eller var det bara ett hjärnspöke på natten. Och påfallande ofta så är det bara ett hjärnspöke som man kan strunta i då. Men då har man liksom en liten to-do-lista som underlättar. En annan grej faktiskt som kan vara bra för vissa, det är att det känns lite fel möjligen, men det är att faktiskt gå upp. Att inte ligga kvar i sängen och försöka somna om, för att precis som du var inne på, att det som händer är ofta att man blir väldigt stressad över risken för sömnbrist. Så att man blir liksom, man ligger och tänker, åh gud, det här ett möte klockan 9, det var 5 timmar dit, och så liksom jagar man upp sig. Och ett sätt att bryta den där stressspiralen är att faktiskt bara göra något helt annat. Så att antingen om man klarar av att omfokusera sina tankar, börja tänka på något mysigt ställe, sommarstugan eller någon sommaräng eller något rogivande, vågskvalp eller sådär. Eller så kan man bara gå upp en sväng och bryta det där, sätta sig och typ läsa lite eller någonting lugnt tills man känner att de här sömnsignalerna återvänder, lite tunga ögonlock och så kan man gå och lägga sig igen.
Vad tror du om att lyssna på en podd eller lyssna till något?
Ja, vissa säger att det funkar väldigt bra för dem, och då är det ju rätt sak att göra. Det viktiga är att det är någonting som inte aktiverar den så mycket. Och det är klart, poddar är ju ganska bra på det sättet att det är envägskommunikation, så man behöver ju inte svara eller så.
Man får hoppas att det inte är folk som ligger och svarar.
Nej, problemet med att ta upp mobilen är just det att det är, så att säga, kräver interaktivitet. Eller det drar ofta igång stresssystemet. Alltså om man tittar i sin mailkorg eller så, det är ofta någon som vill någonting av en. Att man ska svara eller så. Alltså man blir aktiverad. Så att mobilen ska man, får man gärna undvika då.
Ja, vilka bra saker du. Den här podden handlar ju om stress och utmattning och förhålla sig till prestation. Men vad tror du är, varför är vi människor så stressade? Vad tror du är, det är väl många grejer, men vad tror du finns för olika komponenter?
Ja, det är något i vår tid förstås, det här med informationsstress. Att det, vi lever på ett sätt som inte liknar något tidigare i historien, just nu med smartphones och sånt. Vi lever i ett informationsflöde som inte liknar någonting som några förfäder har varit med om tidigare. Och jag brukar säga att vi är grottmänniskor i moderna kläder, så biologiskt och psykologiskt sett är vi likadana i princip som våra förfäder och förmödrar för tusentals generationer sedan. Men våra kroppar och hjärnor är egentligen anpassade för helt andra liv.
Helt ändå.
Så att det är den här liksom, att vi lever i en sån bombmatta av information, är förstås någonting som stressar oss, och att vi alltid är tillgängliga och det händer alltid saker och det finns alltid saker att ta reda på. Det tar ju, internet tar ju aldrig slut, så att säga. Och så. Så
att
vi har ju det. Och sen så det är klart, om man tittar på stressforskning på arbetsplatser och sånt, så kan man ju se vad folk svarar när de får frågor om vad är det som stressar. Och då är det ju, det är klart, det är ofta belastning, alltså jobb, tidsbrist, sådana saker. Men ofta är det också relationer, dåliga relationer till chefer, kollegor i familjen, alltså skaviga relationer på olika sätt. ganska stor stressfaktor. Det är stor stressfaktor när vi inte känner att vi har kontroll också på olika sätt. Det kan handla om att man har höga krav på jobbet men inte riktigt så mycket mandat eller frihet i sin yrkesroll. Så det är den kombinationen, är en sån sak som folk tycker är väldigt stressig idag, till exempel.
Och precis, och kanske ha för mycket ansvar och det är för fritt. Men det kanske inte är så många.
Nej, men en del så kan det också vara. Så kan det också vara, absolut. Då blir det också en brist på kontroll på något sätt, att man känner att man inte riktigt kontroll på läget.
Men för du har ju skrivit en bok som är byggt på ACT, men nu hittar jag inte här. Vad heter den?
Tid att leva.
Ja, förlåt. Tid att leva. Berätta, alltså, vad är ACT och hur kan alltså övningar eller vad man ska säga inom ACT hjälpa oss att minska stress?
ACT är en terapiform i KBT-trädet, brukar man säga. Alltså det är samma teoretiska bas som i KBT, inlärningsteori, kan man prata om då. Och rent konkret så ACT står för Acceptance and Commitment Therapy. Så att acceptance, det handlar dels om det här med, eller acceptance handlar om acceptans, att man, det här som vi har snuddat vid tidigare i vårt samtal nu, det här med att man har inte så himla mycket kontroll över sina tankar och känslor. De är som de är. Så att vägen till ett bra och rikt liv är egentligen att jobba mycket med sitt förhållningssätt till tankar och känslor. Då. Snarare än att försöka ändra på saker och ting. Alltså ändra tankar och känslor. De är vad de är, lite grann så. Och sen den här commitment-delen, det handlar om det som vi har kontroll över, nämligen vårt beteende. För det kan vi ju välja. Vi kan välja att sätta en fot framför den andra. Sånt vi gör med våra kroppar ute i världen, så att säga. Det har vi kontroll över. Så att, det är en väldigt viktig del i den här terapiformen, är att faktiskt ändra sånt som går att ändra. Och det är en terapiform som påminner mycket om den här sinnesrobönen som är så himla vacker. Den här som används inom anonyma alkoholister bland annat. Nu minns jag den inte ordagrant, men det handlar om att man ska få kraft att acceptera det man inte kan förändra och mod att förändra det som man faktiskt kan förändra. Det är en ganska bra sammanfattning av den här terapiformen. Och den har väldigt bra forskningsstöd eller bra evidens. Vår bok, Tid att leva, har faktiskt utvärderats i en sån gedigen studie, Karolinska institutet, och med väldigt goda resultat på stress.
Det är en väldigt bra form. Det känns lite sprunget ur yogan på vissa sätt. Alltså det här med acceptans och så. Det tycker jag är härligt.
Men den är nära besläktad med österländsk filosofi. Men sen också modern västerländsk vetenskap i någon härlig mix.
Eller hur? Inspirerande. Många som, eller det vet jag ju inte förstås, men jag antar att det är många som drar sig till den här podden med höga prestationskrav. Jag säger att en del av anledningen att jag gör det här är att jag vill ta reda på hur man hur man kan liksom hantera stress och prestationskrav bättre. När du möter dina klienter med prestationskrav, hur jobbar du med dem?
Då brukar det ofta finnas en släng av perfektionism med i bilden. Att man är, alltså när liksom prestationsgrejen blir så besvärlig att en person behöver söka hjälp för det, då brukar det ofta vara någon typ av perfektionism eller åtminstone rigiditet, alltså att man är inte så flexibel utan man måste alltid göra sitt allra bästa. Man har sådana livsregler att blir det inte bra är det ingen idé att göra det alls. Alltså man är lite så beteendemässigt och psykologiskt inflexibel. Man behöver alltid göra på samma sätt. Så då brukar det ofta handla om att utmana det på olika sätt. Och rent praktiskt en övning för en sån person kan vara att du har deadline för din projektrapport på torsdag. Så du har alltså 4 dagar på dig att göra den här så bra som möjligt. Men vet du vad? Du ska lämna in den redan på söndag. Du ska lämna in den idag. Alltså man får jobba med den typen av
utmaningar
där man får testa att bryta mot sina egna regler egentligen. Och så en ganska stor del av det brukar handla om att sälja in behandlingen så att de ska faktiskt vilja gå med på det. För att perfektionisten kan vara så här, på vilket sätt är det dåligt att jag gör jättebra saker? De kan inte riktigt gå med på att det är ett problem ibland. Och då får man... ett sånt exempel skulle kunna vara om man har en klient som lägger otroligt mycket tid. Som sagt, det är en person med ett fint vd-jobb som lägger jättemycket tid på att fixa typsnittet i en PowerPoint. Lägger hela söndagen på det för att det ska bli helt perfekt inför någon styrelsedragning på måndagen. Då kan man ju faktiskt ändå argumentera för den personen att tänk om du skulle lägga alla de 8 timmarna på affärsutveckling istället. Vore inte det mycket bättre än att du ska sitta och flytta typsnitt i PowerPoint? Så att, det är ju det att den här perfektionismen blir ofta ineffektiv. Det är inget bra sätt att prestera. Så att det kan också vara ett sätt att faktiskt sälja in behandlingen och få de här personerna att börja bryta mot sina egna regler och upptäcka att det funkar också.
Ja, det är bra. Nu kommer vi till din bok som du är ute med nu som håller dig vaken på nätterna. Eller en del. Ja. Omtyckta människor.
Ja.
Forskning, knepen och prövningar som gör dig likable.
Ja.
Ja. Så intressant. Vad fick dig att skriva den boken?
Det var... dels gjorde vi ett poddavsnitt som heter 10 sätt att bli omtyckt som blev extremt lyssnat.
Vad kul.
Och då märkte jag att folk är väldigt intresserade av det här. Jag kände själv att jag tyckte att det var väldigt intressant att göra det poddavsnittet. Och sen dessutom är det så att jag stöter ofta på den typen av problem i kliniken. Att det är folk som har lite svårt att få relationer att funka. Alltså vänskapsrelationer som inte blir tillräckligt djupa och intima. Eller att man har svårt med också enkelt vardagligt socialt samspel. Grillkväll hos grannen och så. Eller i sin kärleksrelation att man inte känner att man får någon riktig kontakt med sin partner. Och sådana saker. Och jag tänkte att det saknas liksom en sån bok. Med en väldigt konkret bok med massa tips, övningar och så. Om hur man fördjupar och får till relationer. Så här, sociala färdigheter. De beteenden som gör oss...
Det kommer bli...
omtyckbara sådär. Så att då skrev jag den själv.
Vad är det för knep vi behöver? Kan alla bli likable? Ligger det i oss?
Alla kan bli mer likable, skulle jag säga. Det är min tes. Och det tycker jag också att jag har sett mycket i kliniken. Så att det finns många sådana övningar och grejer som ger väldigt snabbt och bra resultat. Man går ut och testar, upptäcker att det funkar. Och det som är så tacksamt är att livet blir ofta mycket roligare. Alltså de här övningarna är belönade i sig. Alltså man kanske går ut och testar det på en middag, upptäcker att shit, det här var den roligaste middagen på 6 år. För att man får lite ny kontakt med folk och så.
Gud vad härligt.
Ja, så att det är väldigt tacksamt att faktiskt jobba med sin likability på det sättet.
Men hur har du hittat de här, hur har du liksom kommit fram till olika knep?
Ja, det finns en hel del forskning. Allt är egentligen baserat i forskning då. Och sen så En del övningar har jag hittat på själv, andra är sådana lite mer etablerade. Men allt är kopplat till sånt som man vet funkar och har sett i olika studier och så.
Men vad kan det vara till exempel?
Ja, det kan handla om det här med att dela sårbarhet. Det är ju en sån grej då att man kanske tänker att om jag ska bli omtyckt, då borde jag ju visa upp en så perfekt sida av mig själv som möjligt. Jag borde framställa mig själv som snygg, kompetent, kapabel, duktig och så. Men det är en typisk grej som faktiskt ökar avståndet till andra. För att vi tycker om när vi kan relatera till andra människor, när vi får se liksom hela människan och även, även andra sidor och så. Så att det är ett sånt extremt tydligt forskningsfynd då, att riktigt djup vänskap uppstår när folk börjar våga liksom blotta de där sidorna av sig själv. Att man kanske berättar om misstag eller något man tycker är jobbigt eller svårt, eller vågar vara sårbar på andra sätt. Det kan handla om att ge en komplimang är också sårbart, eller att berätta om något man är stolt över. Alltså när man vågar öppna upp helt enkelt.
Blotta sig.
Ja, blotta sig lite. Det är då vänskap och intima relationer uppstår.
Ja, men jag tycker det är så lite grann att när man var yngre, innan man hade bildat familj och allting, så var det lättare att blotta sig. Att folk har blivit lite mer så här, man går på en middag och ingen som klagar på sin man längre, som vi vet alla. Alltså, vi vet vad som för sig går, men det är lite mer stolt. Det är som att man har blivit, eller man, jag vet inte. Ja, nej men det, ja men jag var säkert ganska bra på att blotta mig förut, men man märker ju att ingen annan gör det. På, ja, så här mitt i livet.
Det blir lite trist.
Ja, det ska jag tipsa dem om.
Ja.
Lite tråkigt, ja, väldigt tråkigt och lite så här, så stängt.
Det blir stängt. Den känslan man får då är att det finns ingen tillit i den här relationen. Mm. Vi måste sitta och hålla upp någon typ av fasad. Och så sitter man och vaktar på sig själv istället för att mötas och connecta.
Exakt. Mm. Ja, det ska jag ta upp. Vad tips ifrån dig.
Jag har massa övningar av den typen i boken.
Ja. Men jag intervjuade väldigt tidigt i podden för säkert 7 år sedan en kvinna som heter Åsa Lundqvist Coey. Vet du vem det är?
Nej, det gör jag inte.
Hon påstod att, och det var väldigt nytt för mig då, att det inte mängden jobb som bränner ut oss, utan det är oftast relationer. Mm. Relationer på företagen. Mm. Håller du med om det?
Hon har en jättebra poäng. Jag har hört andra säga det också, att liksom relationer som stressfaktor är underskattat. Att det är verkligen något som för många är huvudproblemet. Och så jag tror att det ligger mycket i det.
Ja. Verkligen. Har du några fler tips från boken?
Ja, jag har ju så himla många tips. Jag har 224 sidor, så att jag får nästan ett urvalsproblem här.
Jag förstår, och jag har frågat dig så många frågor nu.
Men det finns ju ett enkelt tips som jag tycker är, det är väl kanske det tips som ger bäst likability-effekt med minst insats, det är att börja ställa följdfrågor. Att ställa fler följdfrågor. För det tycker folk är väldigt mysigt. Det man visar någon, om man ställer en följdfråga, det är att det du precis sa är tillräckligt. Alltså, jag hade min uppmärksamhet. Jag var så uppmärksam att jag hörde vad du sa och kan ställa en till fråga. Och det du sa var dessutom så intressant eller relevant eller kul att jag vill veta mer om det, så att man känner sig väldigt sedd när man får en följdfråga. Det är också en sån här grej som det finns roliga studier på, att vi tycker jättemycket om folk som ställer följdfrågor till oss.
Ja, och det gör man ju verkligen, för att det kryllar inte. Nu låter jag väldigt bitter här, men jag tycker inte det kryllar människor som ställer frågor överhuvudtaget.
Nej, precis.
Nu för tiden. Mm. Det är väldigt egofixerat. Jag har en här där jag bor. Han ställer alltid så otroligt mycket frågor. Och jag blir så lycklig med honom. Jag brukar säga att han är den trevligaste i hela Bromma.
Ja, du ser.
Han är den enda som ställer frågor. Mm. Ja, jättehärligt att få en till fråga och någon som är intresserad faktiskt. Så det ska man våga, och jag tror att det är många som är rädda för det. Att man sådär på jobbet, man gör sin grej och så. Men att våga gå, det krävs ju lite mod i det du beskriver här.
Ja, och jättemycket av boken handlar om hur man övervinner inre hinder som stoppar oss från de här positiva beteendena som fördjupar relationer.
Ja, vad roligt. Tack snälla för att du kom hit. Det var så härligt att höra dina tankar kring de här olika ämnena som ändå går ihop.
Ja, det gör det faktiskt.
Det handlar ju om att och om de vill hitta din bok, var finns den någonstans?
Det finns överallt där.
Eller dina böcker?
Ja, överallt där böcker säljs. Precis så att man kan söka på mitt efternamn, Hedensjö, så hittar man allihopa. Och senast heter Omtyckta människor då. Det finns överallt där böcker säljs.
Ja, och så kan de lyssna på er podd Dumma människor. Och om de vill följa dig på Instagram, vad?
Då heter jag Björn Hedensjö, mitt namn bara.
Tack snälla för att du kom hit. Jättehärligt att höra dig.
Tack för att jag fick vara med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack alla ni som lyssnar. Jag skulle bli superglad, som jag sa i försnacket, att du går in och eller att du sprider podden. Podden behöver spridning och ännu gladare blir jag kanske om du går in på din app där du lyssnar ifrån och lämnar 5 stjärnor. Hoppas att du har en bra vecka. Vi hörs nästa vecka.